I goda nyheter så är vi ju volontärer och lekmän, och jag är lekman även när det gäller det här och predikar, det gör jag inte så ofta. Så ni får ta det för vad det blir, några tankar ifrån Guds ord. Ni vet att i vår tid så finns det ju väldigt mycket frågor om vad som är sant och vad som är falskt, och man talar om fake news, och det finns tidningar och media i USA som räknar hur många gånger presidenten har sagt någonting som inte riktigt stämmer överens med andra fakta och så vidare. Vi hade ju en väldigt tragisk olycka i Iran för lite sedan, och de iranska myndigheterna ville inte stå för vad som hade hänt förrän man var överbevisad att det fanns trovärdiga vittnesmål om vad som hade hänt, och då erkände man att man faktiskt hade skjutit ner det här planet. Och lite grann så där var det nog på Jesu tid också. Man ifrågasatte honom och vad han egentligen stod för. Och därför tar Jesus upp i Johannes evangeliet mycket om vittnesbördet och tecken som styrker vittnesbördet om vem han är. Och läser man Johannes och just de här orden om att se, att det är vittnesbörd om och det är tecken om, återkommer på väldigt många ställen. Vi ska läsa ifrån Johannes 5:32. Men den annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav, till de verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Och fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig, men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt. Och ni har inte behållit hans ord, eftersom ni inte tror på honom som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge evigt liv. Just dessa vittnar om mig. Och så är det ju. Johannes, han skriver i sitt evangelium i slutet att också många andra tecken som inte har tagits med i den här boken gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tro ska ha liv i hans namn. Tecknen finns där för att vi ska tro och att vi ska få liv. Och tittar man då i Johannes så talar han inte om under som Jesus gör, utan han talar om tecken, och tecknen visar vem Jesus är. Och det första tecknet har vi ju redan i det andra kapitlet, när Jesus kommer till ett bröllop tillsammans med sina lärjungar. Han finns mitt i vardagen, eller i festen som dyker upp mitt i vardagen ibland, och så finns han med där. Och så tar vinet slut för bröllopsarrangörerna, och gästerna börjar kanske fundera på vad händer nu. Och då kommer Jesu mamma Maria och säger: de har inget vin. Och Jesus som säger: låt mig vara, det är inte min tid än. Men Maria har ändå en tro, och så säger hon: gör som han säger. Och efter ett tag så säger Jesus till bröllopstjänarna där: fyll de där krukorna som står där med vatten. Och de gör så, och när det sen bärs fram så är det ett vin som är bättre än det vin de har druckit förut. Men jag tänker där på Maria, hennes bön. Där kan vi nog känna igen oss allihop. Ibland tror vi att bön är så komplicerat och vi måste lägga våra ord så väldigt väl. Men kanske att de viktigaste bönerna är de där som Maria uttrycker så där enkelt: de har inget vin. Vi står mitt i en situation och vi tycker inte ens vi kan formulera en bön på rätt sätt. Men vår suck eller vår bön på det där väldigt enkla sättet hör Gud. Därför att han ställer inte krav på att vi ska formulera oss på ett visst sätt för att komma inför honom. Utan den där enkla bönen, de har inget vin. Det var konkret, talade om vad det gällde för någonting och vad situationen var. Och på det där sättet får vi närma oss Gud när vi kommer med vår bön. Ärligt, utan stora åthävor, får vi be till Gud och han lyssnar till oss. Men det fanns ändå en tro hos Maria, trots att man kan tycka att hon blev märkligt avspisad av Jesus där när han säger att min stund har inte kommit än. Men hon hade ändå en tro på att Jesus var situationens herre. Så hon säger till tjänarna, gör som han säger, fast hon inte hade någon aning om vad Jesus skulle göra för någonting. Men hon hade en tro på att har man lämnat något till Jesus så har han möjlighet att ta hand om situationen och göra någonting av situationen. Och därför säger hon, gör som han säger. Och Jesus, han gör ju inget konstigt eller magiskt på det sättet att han börjar med att skapa vackra vinflaskor eller vinsäckar eller vad man nu hade på den tiden. Utan han använder det som finns där. De där krukorna som stod där, och så säger han, använd dem och fyll dem. Och så är det att när vi ställer våra resurser till Guds förfogande så kan han använda dem på det sätt som vi kanske aldrig har tänkt att det skulle kunna användas till. Och så var det ju med de här, de hade säkert fyllt de här krukorna flera gånger för de användes för olika reningsceremonier. Men nu fick de vara med om någonting helt annat, därför att det här gjordes på uppdrag av Jesus och då förvandlades situationen. Och det här var det första tecknet som Jesus gjorde, står det i Johannes. Hans andra tecken, då var det en kunglig tjänsteman som kom till Jesus och sa, min son är sjuk. Och han hade en verklig nödsituation, därför att det berörde det liv och död. Och ibland befinner vi oss i de situationerna där det är verkligen på det sättet att allt hänger på att vi får uppleva Guds svar i den här situationen. Och så kände han det nog, för han gick en lång väg för att möta Jesus och säger, min son är sjuk, kom och bota honom. Så han hade också en väldig tro på att Gud skulle kunna göra någonting. Men även här så gör inte Jesus som mannen hade tänkt. Han följer inte med, utan han säger att gå hem, din son kommer att bli bra. Och det kan ju uppfattas lite avvisande. Jesus gör inte precis som vi säger. Han känner situationen på ett annat sätt och vi får lämna situationen i hans händer. Och det visar sig att när mannen sen går hemåt så möter han andra tjänare som kommer och säger, din son är frisk nu. Och så får han veta att det var just vid den tiden när Jesus hade uttalat det här, gå hem, din son ska bli frisk. Och då står det att den här tjänaren, han kom till tro när han såg det tecken som Jesus gjorde. Det här var ytterligare ett tecken som Jesus gjorde. Han visade att han kunde med sitt ord göra ett under som ingen riktigt hade kunnat tänka sig skulle kunna ske. Och så där fortsätter Johannes och berättar om fler tecken. I Jerusalem så fanns det en damm som heter Betesdadammen, eller hette Betesdadammen. Och där fanns många sjuka. Och en hade varit sjuk i 38 år. Och det kan ju bli så där att till slut så blir man fånge i sin egen besvärliga situation. Han hade nog accepterat att han fick sitta här, för han säger det finns ingen som hjälper mig. Och han hade suttit där i 38 år och hans situation uppfattade han nog att den kommer att vara så här så länge jag lever. Så för honom hade den här situationen blivit ett normalt beteende, trots att det var en situation som man egentligen inte skulle behöva befinna sig i. Och så kommer Jesus där och han frågar vad han vill. Men han är så inne i sin besvärliga situation så han kan inte tänka sig en förändring, utan han säger, nej, det finns ingen som hjälper mig. Så han såg ingen utväg. Men ändå så är Jesus så personlig så han säger att vill du bli frisk? Han låter mannen ändå få ta sitt eget beslut om vad han egentligen innerst inne skulle vilja i sin situation. Och genom frågan så visar Jesus också att det finns ett annat sätt att leva. Du kanske inte behöver leva det här livet som du har levt i 38 år. Det kanske finns ett annat sätt för dig. Och så får mannen uppleva det, att hans tankevärld förändras, han kan tänka. Det kanske finns ett sätt att bli frisk och komma ur den här situationen. Och det är ju ingen revolutionerande fråga som Jesus ställer. En ganska naturlig fråga i det läget. Men för mannen blev det revolutionerande, för han hade liksom levt så i sin sjukdom. Och det här var inte riktigt vad han hade tänkt sig, utan den här dagen inträffade någonting annat. Och så visade sig att Jesus, han är för mer än lagen som var det han kände till. För det här var en sabbat och då skulle man inte göra någonting. Ni som har varit i Israel vet att i en del områden i Israel när det är sabbat, då får man inte ens sätta på kaffebryggaren eller någonting sånt där. Men Jesus, han är ju sabbatens herre också, så han säger till den här mannen, ta din bädd och gå. Och mannen, han reflekterar då inte så mycket, för det är så revolutionerande han fått vara med om och uppleva. Så han gör det. Och så möter han då de laglärda som säger, men så här får man ju inte göra, det är ju sabbat. Och så ifrågasätter man Jesu auktoritet och varför Jesus kan göra på det här sättet. Men det är tecken som visar att Jesus är förmögen att gripa in i de mest oväntade situationer. Och han är herre över både vardag och sabbat, fest och svårigheter. Där finns Jesus mitt i alltihop. Efter ett tag så far Jesus över sjön med sina lärjungar för att kanske få lite lugn och ro. Många människor var omkring honom. Men människor följde efter honom. Och det kom oerhört mycket folk och ville lyssna på Jesus. Och ni kan de här berättelserna. Men vi som människor, vi känner hjälplöshet ibland när behoven är så stora och vi vet inte vad vi ska göra. Och här säger lärjungarna att vad ska vi kunna köpa bröd? Vi har ju inte pengar, det är långt, och hur ska vi kunna göra det här? De ser ingen utväg i situationen. Och ibland så tänker vi kanske lite för rationellt och vi tror att här finns det nog ingen lösning på den här situationen. I så fall skulle det väl vara som när Israel tågade ut ur Egypten, då skulle väl Gud uppenbara sig och sända manna ifrån himlen när människor kommer för att lyssna till Jesus när han talar. Men det är inte det Jesus tänker sig. Utan Jesus, han vill att vi ska göra det vi kan göra. Så han säger, vad har ni för någonting? Eller lärjungarna kommer och säger att här finns det en pojk som har några bröd och några fiskar. Men varför slår det? Det räcker ju inte. Men trots att lärjungarna är tveksamma till det här, så får de vara med om undret. För de är med och ser till att en liten gåva till Jesus kan förvandlas av honom till att bli någonting som blir av betydelse för alla människorna som finns samlade där. Och de fick vara med i den här situationen. De fick vara med och se till så att lärjungarna satte sig ner i gräset i lagom stora matgrupper. De fick vara med och dela ut och rent fysiskt se hur brödet förmerades när Jesus bröt och de delade ut det. Och de fick vara med och se effekterna av Jesu under. Att det blev också mycket över. 12 korgar över. Det räckte till alla och det blev över. Och så där är det ju för oss. Om vi ger det vi har till Jesus, så kan vi lita på att han tar hand om situationen. Och hans tecken uppenbaras och visar att han är situationens herre. Men människorna, de tyckte ju att ja, men det här var ju helt fantastiskt. Och så misstolkar man tecknet. Och tror att honom skulle vi ha till kung. Då skulle vi aldrig behöva vara hungriga. Men det är ju inte en sån kung Jesus vill vara. Han vill vara herre i våra liv. och han vill att vi ska vara med i situationen och göra det vi kan. Och efter den här situationen så känner ju Jesus att han behöver samla sig och be. Och han går upp på berget och så får lärjungarna ge sig hemåt. Och jag vet inte hur de tänker, men de ger sig iväg trots att Jesus är kvar. De tänker väl att Jesus fixar det här på något sätt. Men någon annan båt kommer hem. Och de ger sig iväg och det blir ett väldigt oväder. Och de har det jobbigt där de sitter i båten och ror. För vinden ligger på. Och helt plötsligt, när de sitter där och kämpar i sin egen kraft och inte vet hur de ska klara av det, så kommer Jesus i precis rätt tid och går på vattnet. Och det fantastiska är, ni vet det här med Petrus går på vattnet och så vidare. Men det fantastiska är att när Jesus kommer och kliver ombord i båten, så tar han tag i deras rädsla också. Det finns inget att vara kvar och vara rädd för. Jesus ser till att de med ens är framme. Så helt plötsligt har Jesus förvandlat den här situationen som var jobbig och svår för dem. Och så där är det med Jesu tecken. Han finns med, och det finns fler tecken i Johannes omkring det här. Och alla de finns där för att visa vem Gud är och vittna om vem Gud är när han är uppenbarad i Jesus Kristus. Ni vet, i början av Johannes evangeliet så stod det om att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Ordet fanns hos Gud och var hos Gud redan i skapelsen. Och när vi är med och förkunnar ordet och lever i ordet, då lever vi mitt i det här. Ordet med stort O, det finns i centrum av allt det vi gör. Runt det så finns det här skrivna ordet som berättar om de tecken som Jesus har gjort. Och som Johannes säger, att de här har skrivits ner för att ni ska ha tro. Och sen får vi i en församlingsgemenskap leva i förkunnelsen av ordet. Som hjälper oss att ta till oss ordet och leva vidare i ordet. Och till slut i Johannes så handlar det om det stora fiskafänget när Jesus var uppstånden. Och Petrus kände att nu går jag tillbaka till min gamla uppgift, för det här var nog inte riktigt det jag hade trott. Och så kommer Jesus där och förnyar uppdraget, trots att Petrus tyckte han hade misslyckats. Men han fick en ny kallelse, en individuell kallelse som förnyade hans uppdrag. Och det där kunde ju göras därför att nu lever vi i försoningens tidsålder. Jesus var uppstånden, han hade bringat försoning. Och nu får vi alla leva i vad man skulle kunna säga är försoningens rum. Ni vet, i ett kors så finns det en vertikal riktning och en horisontell riktning. Och i det där så får vi leva i relationen till Gud och i relationen till varandra. Genom att leva i det liv som Gud har förberett för oss. Petrus fick uppleva någonting som han kanske aldrig hade tänkt sig. Men han fick då påminnas om de tecken som Jesus hade gjort. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Tack Herre för de tecken som du visar oss i ordet. På vem du är och på hur du kan hjälpa i olika situationer Herre. Vi tackar dig för din godhet och för din nåd och för att du vill möta oss här Herre. Du vet precis vad var och en av oss behöver, vilken situation vi befinner oss i. Hur vi formulerar vår bön till dig ifrån den situation där vi är. Men det är inte beroende av det, utan du finns mitt i allt detta och kan svara på det sätt som du har tänkt Herre. Vi tackar dig för din omsorg och nåd. Och så ber vi nu på nytt för det här mötet i Rosslaskolan imorgon. Låt det få bli ett möte där dörrar öppnas för ditt ord, så att fler människor kan påverkas av ditt ord. I Jesu namn.